Så i mitt första föredrag igår så talade jag om livet som en vandring på den smala medelvägen mitt emellan två diken, två gröfter. Den vägen kan ofta kännas ganska lång och slitsam. Man blir sliten. Och eftersom vägen är smal, som Jesus säger, så är den inte lätt att gå på. Det att vägen är smal, det betyder inte att det är svårt för Gud att föra oss på den vägen, att leda oss på den vägen. Det är inte för honom att vägen är smal, men det är för oss. Och det är på grund av vår gamla natur, vår gamla naturs lyster och begär, som går på tvärs av Guds goda vilje och på grund av världen som omger oss och tidsandan med dens många frestelser till att falla i en av gröfterna. Och inte minst på grund av den onde fienden som vi hela tiden har runt oss, djävulen, som hela tiden är aktiv för att få oss till ge upp, så är vägen till målet smal för oss. Men Gud, han har lovat att vara med oss varje dag in till världens ände. Han vill hela tiden gå med oss på vägen. Han sviker inte sina löften. Och till slut så är vi vid vägens ände. Till slut når vi fram till målet. Och målet, ja, det är när vi får se vår frälsare Jesus Kristus sitta på tronen i härlighet. Målet är när vi tillsammans med alla de heliga och änglarna får lovprisa vår store Gud och frälsare. Värdig är lammet som blev slaktet, värdig till att få all makt och rikdom, visdom och styrke, ära och pris och tack. Han som sitter på tronen, han och lammet vare tack och ära, pris och makt i all evighet. Står det i Uppenbarelseboken kapitel 5. Och i kapitel 19 läser vi: Halleluja, för Herren vår Gud, den allmäktige, är konge. Låt oss glädja oss och jubla och ge ham äran. För tiden för lammets bröllop är kommit. Hans brud har gjort sig stann och hon har fått en drakt av skinnande rent vin. Den lovsång som vi ska få vara med i när vi når fram till målet. Och som vanlig så är det mycket trösterikt att lyssna till Guds ord och låta det få stärka och uppbygga oss på livsvägen. Gud har i sitt ord givit oss många små glimtar av den himmelska härligheten. Och vi ska i det här föredraget speciellt koncentrera oss om ett av de här ställena, nämligen Uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelse kapitel 21. Men låt mig först vända lite tillbaka till Aristoteles en liten stund, som vi talade om igår. Vi såg i det förra föredraget hur han som en representant för förnuftstron inte kunde hjälpa oss med de viktigaste frågorna i livet. Om vi vill följa Aristoteles eller förnuften, så hamnar vi i gröften. Detsamma gäller allt det som har med livets slut att göra. Aristoteles och hans gud, nämligen den mänskliga förnuften, som på gresk, inom den grekiska filosofin var logos, de kan överhuvudtaget inte hjälpa oss på den sista sträckan på vägen. Överhuvudtaget inte. Nu är det riktigt nog så att både Aristoteles och många av filosoferna, både i hans egen samtid och flera bland dem som kom efter honom, har menat att den största gåvan gudarna gav människorna, det var ämnen till att avsluta livet. Och de betraktade det faktiskt som en moralisk handling, ja, rent av som en plikt att begå självmord när livet inte längre kunde ge köttet njutningar. Så när vi var blivit så gamla att köttet inte längre kunde få njuta, så var det faktiskt bara rätt att göra slut på livet. Det finns för exempel en fransk filosof från 1700-talet, Montesquieu. Han skrev i 1721 i sina Persian Letters, persiska brev, att kyrkan inte skulle gå emot självmord. Och han resonerade så att om Gud älskar sin skapning, vilken skillnad är det då för honom, för Gud, om vi blir till stoft igen? Nu eller senare? Det är ju ingen skillnad. Montesquieu argumenterade med att Gud älskar oss antingen vi är levande eller stoft. Så resonerade han utifrån sitt förnuft. Och vilken tröstlös förnuftstro. Utifrån det samma förnuftsargumentet kan man därmed försvara alla typer av mord. Massmord, folkmord, drap på det ofödda livet, barmhärtighetsdrap, alltså eutanasi och så vidare. Det är ju samma för Gud. Han älskar ju sin skapning, antingen vi är levande eller vi är döda. På den andra sidan så har vi alla de som försöker att glömma tanken på döden. De förtränger och förnekar att kropparna deras äldes och blir svagare och skröpligare för varje dag. Och för dem är döden inget att se fram emot, men något som de fruktar och helst inte vill tala om. När det gäller den sista sträckan på livsvägen, döden, så har de kristna en helt annan hållning. De kristna varken längtar efter döden som en flykt från meningslösheten i livet, eller klamrar sig till livet som om det var det enda de hade. De kristna vandrar på den smala medelvägen med Kristus som sitt ljus och Kristus som sitt mål. De har Guds ord som sin karta och sin trofaste guide. Vägen kan ofta vara tuff. Det kan vara många branta backar och många sträckningar som är vetat med tårar, vattnat med tårar. Men till slut når de fram till målet. I vår tid så är det vanligt att säga att det är vägen som är målet. Det är vägen som är målet, det har ni säkert hört. Alltså livet. För det kristna är det båda delar. Det kristna tackar Gud båda för vägen och för målet. Det tackar för både de goda och de onda dagar i löpet av livet. Och de tackar Gud för det äntliga målet, härligheten hemma hos Gud. Hur vill det bli i himlen? Vad ska vi göra i himlen? Vem har väl inte tänkt på dessa frågorna många gånger i löpet av livet? De små barnen, de frågar av nyfikenhet. Hur ska det bli i himlen? Vad ska vi göra? De som lider under plågor och smärtor, de försöker att finna tröst i tanken på hur det vill bli i himlen. De som har blivit gamla, de frågar därför att de längtar med förväntning efter att få avsluta detta livet och komma fram till det eviga vilan hemma hos Gud. Vad säger Bibeln om detta? Vilka svar ger den oss på alla våra frågor angående himmelen? Ja, svaren är fyllda med mycket tröst för alla människor i alla åldrar. Bibelns tala om himmelen ger hopp för de som lider och plågas. Den fyller alla troende med glad förväntan. De flesta ställena som talar om himmelen är överraskande korta. Jesus berättar oss att i himmelen ska det inte vara någon död mer, säger han i Lukas 20:36. Ingen död mer i himlen. Paulus berättar oss att himmelen är en så stor lön för alla de välsignade, alltså alla de troende, att ingen av de nuvarande lidelserna kan sammanliknas med härligheten som vi har i väntan, säger han i Romarbrevet 8. Ingen kan sammanliknas, för det är så fantastiskt härligt det vi har i väntan, att det går inte att jämföra. Och han skriver att i himmelen ska vi få räddning från allt det onda, säger han i andra Timoteus kapitel 4. Allt det onda. I det begreppet allt det onda så infattas otroligt mycket. Allt det onda här i jorden. Här på jorden ska vi få, ska vi bli fri ifrån i himlen. Peter skriver att himmelens välsignelser aldrig kan slitas ut eller förgå. De vi har, välsignelserna vi har i vänta i himmelen, de kan aldrig förgå. De ligger klara där och de slits inte. De är alltid nya och fräscha och de ligger där och väntar på oss. Jesus, han gav oss emellertid den vackraste beskrivningen av himmelen i sina sista ord till sin kyrka på jorden. Denna beskrivningen finner vi i Uppenbarelseboken, Johannes uppenbaring, i kapitel 21. Uppenbarelseboken blev skrivet i en tid då kyrkan led under stora förföljelser. Alla apostlarna, med undantag av Johannes, var döda. Alla var döda, bortsett från Johannes. Och enligt traditionen hade de alla dött som martyrer. Johannes själv, han var 90 år gammal och han levde i exil på fangön Patmos, som ni vet. I Uppenbarelseboken tröstar Jesus därför. Uppenbarelseboken är en tröstebok. Jesus tröstar alla de troende och uppmuntrar dem till att hålla ut. Efter att lidelsen är slut så är det alltså detta som väntar dem. Och han skrivs. Vi läser i Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 15. Därför står de för Guds trone och tjänar han dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska resa sin bolig över dem. De ska inte längre sulta eller törsta. Solen ska inte falla på dem. Och ingen brännande hete. För lammet som står mitt på tronen ska vara hörde för dem. Och visa dem väg till kilder med livets vann. Och Gud ska törka bort varje tåre från deras ögon. Och helt mot slutet av boken i det 21 kapitlet så följer så den trösterika beskrivningen av den nya himmelen och den nya jorden som Herren ska skapa. Vi ska gå till de första 7 verserna i detta kapitel och se lite närmare på hur himlen blir beskriven där. Den nya himmelen och den nya jorden. I vers 1 som börjar så står det: och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmel och den första jord var borta och havet fanns icke mer. Allerede i det gamla testamentet så blev det fortalt om en ny himmel och en ny jord. Vi läser i Jesaja kapitel 66 vers 22, alltså helt mot slutet av Jesaja-boken. För slik den nya himmel och den nya jord som jag skapar alltid skall bestå för mitt ansikt, säger Herren, slik skall deras ett och namn bestå. Och aposteln Peter har skrivit om den nya himmel och den nya jord i sitt andra brev. Där det står: men efter hans löfte väntar vi på en ny himmel och en ny jord, vår rättfärdighet bor. Står i andra Petrus brev 3, kapitel 3, vers 13. Vi behöver egentligen inte spekulera så mycket över hur den nya himmel och jord ska uppstå. Flera av de senare lutherska dogmatikerna har menat att den nya himmelen och den nya jorden ska bli skapad av intet, liksom vid den första skapelsen, då Gud skapade av intet. Och de hävdar att det nåvarande universet ska tillintetgöras. Alltså det ska bli helt borta. Luther, han trodde emellertid att efter att den här världen i sin nåvarande form har blivit ödelagt av elden, så ska Gud forma en ny himmel och en ny jord av resterna. Det kan kanskje være verdt å legge merke til at når Jesaja taler om den nye himmel og den nye jord i, som i det stedet vi leste fra kapittel 66, som den nye himmel og den nye jord som skal skapes, så anvender han ikke samme hebreiske verb for at skape som vi finner i 1. Mosebok 1, hvor det er helt tydelig tale om en skapelse av intet. Altså i 1. Mosebok 1 er det skapet. Taler om en skapelse av intet. Men Jesaja anvender et annet verb for å skape. Oavsett hur denne nye himmel og jord skal bli til, så er det klart at det taler om noe helt nytt og noe forskjellig fra den her nåværende verden. Og det er da två orsaker. For det første skal denne gamle himmel og jord blir fortært av ilden. Peter skriver at på Herrens dag skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brand og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal ikke mer finnes til. Det står i 2. Peters brev, kapittel 3, vers 10. Og det har jeg oversatt direkte fra Svenska Folkbibelen, for det er en dårlig oversetning vi har på norska, eller lite oklar oversetning på slutet der. Men altså, himmelen skal forgå, elementene skal komme i brand og oppløses, jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, de skal ikke mer finnes til, står det. Så vi skal altså ikke sette vårt håp til den her jorden og det som er på den her jorden, for den skal forgå. Vi skal ikke hoppas på det som forgår. I stedet for å sette vårt håp til det som forgår, skal vi sette vårt håp til det som består, det som er evigt, og det er Guds ord. Hvor dumt er det vel ikke å grunne sitt håp for framtiden på noe som forgår, noe som vil forsvinne? Nei, vårt håp skal grunnes på Guds ord alene. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sa Jesus. For det andre, det skal ikke finnes noe hav mer, skriver Johannes i det her verset. Det skal ikke finnes noe hav mer. Havet fantes ikke mer. Havet, ja, det var det stedet som det første djuret steg opp av i kapittel 13 i Åpenbarelseboken. Og dette djuret symboliserade alla kyrkans fiender till alla tider. Alla fiender av kyrkan, alla fiender av de troende blir symboliserade i det här djuret som steg upp av havet. Så samtidigt med att denna gamla världen går under ska också alla kyrkans fiender gå under. Och Gud ska ge de troende ett helt nytt sted, en helt ny plats, var de ska vara trygga för all evighet. Men det här att det inte skulle finnas något hav mera, det må också ha haft en annan stor betydelse för Johannes då han skrev den här boken. Som vi vet så berättar han oss i bokens första kapitel att han befann sig på ön Patmos i exil. Patmos, som vi vet, den låg bara några få kilometer utanför Efesos. Jag tror ön idag tillhör Grekland, men den ligger väldigt nära till Turkiet, så man kan se över. Och man kan den ligger ganska nära till Efesos. Jag har aldrig varit där, så jag vet inte, men efter vad jag har hört så ligger den bara några få kilometer utanför kusten. Och i Efesos där hade Johannes bott, och han hade tjänat som pastor där i många år. De romerska myndigheterna hade arresterat honom därför att han hade förkunnat evangeliet och förvisat honom till Patmos. Och från de högsta punkterna på ön, alltså högsta bergen på ön, så kunde Johannes på en klar dag se över till staden, till Efesos. De människorna som han var allra mest glad i, de bodde bara några kilometer borta. Ganska nära. Men han var skilt från dem på grund av havet. Hur härligt måste det därför inte ha varit för Johannes å få et lite glimt av den nya himmelen och den nya jorden, var det inte fantes, skulle finnas något hav. Alltså var det inte skulle finnas något som skilde de troende från varandra. Här skiljer ofta stora hav och långa avstånd och andra barriärer de troende från varandra. Själv om vi kan nå varandra med hjälp av telefon och e-mail och Skype och så vidare, så är det likväl ingen tvivel om att de stora haven utgör ett stort fysiskt skilje mellan de troende. Och jag tror några av oss, det finns en del av oss som verkligen har fått märka vad det vill säga att bo så långt borta från både släkt och kristna vänner, gärna kanske skilt av ett stort hav. Men alltså, på den nya jorden så ska det inte längre vara något hav som skiljer, ja, det ska inte vara något som skiljer de troende längre. Så går vi vidare till vers 2 i kapitel 21. Och jag såg den nya helige, jag såg den helige byn, den heliga staden, den nya Jerusalem, stiga ned från himlen, från Gud, gjort i stand och pyntet som en brud för sin brudgum. Den heliga staden. Detta är Johannes namn på alla de troendes framtida härlighet på den nya jord. Den heliga staden blir beskrivet med mer utförligt i det nästa synet som vi finner från vers 8 och följande, som vi inte ska gå in på idag. Här får vi bara veta stadens namn, det nya Jerusalem. Och den blir sammanliknat med en brud som är pyntat färdig till att möta sin brudgum. Också andra ställen i det nya testamentet, där blir den heliga kristna kyrkan beskrivet som Jerusalem. Hebreerbrevets författare beskriver för exempel till de judarna som har kommit till tro. Det står i Hebreerbrevet 12, vers 22. Dere är kommit till fjället Sion, som är där Jerusalem ligger, till den levande Guds by, till det himmelske Jerusalem, till tiotusener av änglar, till en högtidsfeiring, till församlingen av det första fötte som är uppskrivet i himlen, står det om de troende. Så, och aposteln Paulus använder det samma bilde i Galaterbrevet när han sammanliknar den nuvarande Jerusalem med det Jerusalem som är i det höga, säger han i Galaterbrevet 4, 25-26. Ifølge Paulus är det Jerusalem som är i det höje, som det står på norska, alltså där uppe. Det är mor till alla de som är rättfärdiggjort vid tron. Det är som en moder till alla de som är rättfärdiggjort vid tron. Så det nya Jerusalem, det är en bild på den kristna kyrkan. Alla de troende. Den här staden ser Johannes. Den heliga staden som är pyntet som en brud för sin brudgum. Kyrkans härlighet i himlen är som ett stort bröllop. I kapitel 19, vers 7-9, som vi har läst, så kallas det Lammets bröllop. Och det står, hans brud har gjort sig stann och hon har fått en drakt av skinnande rent lin. Bruden har vasket sina kappor och gjort den vita i lammets blod. Vas, tvättat, heter det på svenska. Och gjort den vita i lammets blod. Det läser vi i kapitel 7, vers 14. Bruden. Tänk en vit dräkt, brudedräkt som har blivit tvättat i blod och har blivit vit. Lammets blod. Pynten och den skinnande skruden som det nya Jerusalem är pyntat med är alltså den frälsningens dräkt och rättfärdighetens kappa som Gud själv har iklädd de troende. De är rena. 100% rena, totalt rena. Inte i sig själva, men inte på grund av egna gärningar och förtjänster, men därför att de har bara nåd, är tvättat rena i lammets blod och är tillregnat, har blivit tillregnat Kristi fullkomliga rättfärdighet. Och därför kan bruden säga med profeten Jesaja: jag gläder mig i Herren, min själ jublar över min Gud, för han har klätt mig i frälsens klär och svöpt mig i rättfärdighetskappe, lik en brudgom som sätter på sig prästerlig turban. Står det i den nya norska översättningen. Jag har inte kollat vad det står på hebreiska, men som en brudgom som sätter på sig sin prästerlige turban, lik en brud som pyntar sig med smycker, står det. Alltså vi är helt rena och fina, och vi har fått det fantastiskt. Vi är klädda i fantastiska vackra kläder. Det är den bilden som vi får av det nya Jerusalem, som en brud som har färdigklätt för sin brudgum. Och så läser vi i vers 3: och jag hörte från tronen en höj röst som sa: se, Guds bolig är hos människorna. Han skall bo hos dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Detta budskapet som Johannes nu får höra, det kommer direkt från himmelens trona, från Gud. Så det är därför ett säkert löfte som en lidande och förföljd kyrka frimodig kan sätta sitt hopp till. Ja, som alla troende till alla tider, vi också, kan sätta vårt hopp till. Som vi nämnde tidigare så var kyrkan i stora trängslar då Johannes fick sitt syn på Patmos. Det var svåra kristenförföljelser och många kristna led stor nöd. Hur härligt var det då inte för dem att få höra och läsa om det fantastiska syn som Johannes hade fått där på Patmos. Men samtidigt måste det ha varit ganska obegripligt för dem. Som det är det för oss. För vilken kontrast det var mellan deras nuvarande eländiga tillstånd under förföljelser och i stor nöd, och den framtiden som de hade i vänta, och som Johannes fick se i sitt syn. Kanske det kunde snika sig in en tvivl många gång, som det kan det för oss också. Är det här verkligen sant? Ska det här verkligen bli vårt? Och för att röja all tvil av vägen så slår därför Johannes fast att detta här, det är något som man har hört från Guds egen trona. Det är Gud själva som har talat till honom och gett honom dessa löften. Jag hörde från tronen en höj röst som sa: så är det. Se, Guds bolig är hos människorna. Han skall bo hos dem. Guds bolig, här står det ordet Guds tält. Skenne to theo, står det på grekiska. Guds tält. Vanligtvis är ju tält en midlertidig bolig som lätt kan flyttas från plats till plats, och som blir använt av oss människor som inte har, om vi inte har tänkt att slå oss ner här för gott, så slår vi upp ett tält för vi har tänkt kanske bara ligga där en natt och så åka vidare. Så därför är det kanske lite märkligt att det här ordet används här om Guds eviga närvaro hos det troende. Han ska ju inte flytta vidare. Gud, han ska ju bo hos oss för alltid. I Gamla testamentet under Israels ökenvandring så var det emellertid ett tält, eller tabernakle, det ställe där Gud gav sitt folk ett synligt bevis på sin nådiga närvaro. I Gamla testamentet så blev tältet aldrig kallt Guds tält. Någon gång kallades det för Herrens tält, men som oftast blev det bara kallat tältet, eller vittnesbördets tält, står det. Jag vet inte om det översatts så i svenska bibeln, men på norska översätts det vittnesbördets tält. I kapitel 15 i Uppenbarelseboken så använder Johannes det här uttrycket vittnesbördets tält för att skriva Guds tempel i himmelen. En gång så var det här tabernaklet i himlen. Nu har det kommit ner på jorden. Det är därför klart att ordet tält eller tabernakel inte används här för att antyda att Gud bara ska bo midlertidigt, alltså för en tid hos människorna. men för att understryka att Gud ska leva mitt ibland sitt folk på ett helt speciellt sätt. I det här tillfället så står tält för en evig boning. I Lukas 16, vers 9 talas det om de eviga boningar. Egentligen så står det här, de eviga tälten. Aionios skennas på grekiska. Gud är alltid överallt. Gud är alltid med oss. Men i himmelen så ska vi få erfara hans fullkomliga, välsignade närvaro. Själv om Gud också är med oss här på jorden och står oss ganska nära oss här i livet, så blir ofta hans närvaro förstört. Eller förstörret, alltså hindrat av synd och sorg. Och vi har inte alltid så lätt för att inse hans närvaro. Är Gud verkligen med mig nu när jag har det så gott, tänker vi. Men i himlen, där ska vi få se honom, ansikte till ansikte. När Gud säger att han ska bo hos det troende, så betyder det inte att vi inte längre ska bara leva i tro, men vi ska få se honom som han är. Vi ska få se honom som han är, som det står i Johannes, första Johannes brev 3, vers 2. Det var väl det du talade lite om innan jag kom. Jag förstod av samtalen då, när jag dykte upp, att det var det ni hade talat lite om, Stefan. Nu ser vi honom ofta bara som genom en tyck tåke, dimma på svenska. Dimma, otydlig. Men då ska vi få se honom helt klar som kristall. Gud själv ska vara hos dem, står det vidare. Gud själv ska vara hos dem i himlen. Gud är också med oss, alla troende, här på jorden. Vi kan bara tänka på vad han säger i missionsbefallningen. Jesus säger med er alla dagar in till världens ände, säger han i Matteus 28, vers 20. Men likväl så syns han ofta vara långt borta från oss. Vi har ingen synliga bevis på hans närvaro och omsorg. Men vi vet att han är hos oss genom sitt ord och sina sakramenten, så kan vi likväl inte se honom själva. Enkelte gånger så ser det ofta ut till att han helt har överlatt oss till fienderna. Men på den dagen, när det himmelska Jerusalem kommer ner från himlen, så ska vi få synliga bevis på det vi så länge har längtat efter. Vi ska se ham som han är. Vi ska se ham som han är. Och så i vers 4. Han ska törka bort hver tåre från deras ögon, och döden ska inte vara mer, heller inte sorg, eller skrik, eller smärte, för det som en gång var är borta. Som för var, står det i den äldre översättelsen på norska, det är borta. I himmelen ska alla de jordiska tingen som förstörer synet vårt, som gör att vi bara ser Gud som genom en dimma, ska vara borta. Allt det ska vara borta i himlen. All sorg och skrik och smärta ska vara borta. Döden ska vara borta, ska inte vara med. Det ska inte längre vara någon grund till gråt, till att gråta för sorgen, smärtorna, döden, allt är besegrat. Enligt 1 Korintherbrev 15, stora uppståndelseskapitel i Bibeln, 1 Korintherbrev 15, vers 26, så är döden den sista fienden som ska omintetgöras. I himmelen så är döden övervunnet för alltid. Det innebär att människornas återlösning, den är komplett. Jag har hört människor säga att de har inte lust att komma till himlen, för det verkar så tråkigt eller så kedligt där. Men tänk dig en tillstånd var allt det vonda, absolut allt det vonda vi upplever här i livet, är borta. Det är svårt för oss att tänka en sådan tillstånd. För vi är så van vid att det alltid är något vont, något negativt, någon besvikelse eller ett eller annat vont som händer oss. Jag är säker på att du upplever saker i livet ditt som du tycker är vondt, som du hade helst sett att inte var där. Onda upplevelser, synder som du har begått som plågar dig, sorg och savn efter att ha förlorat en av dina kära. Ting som du gruvar för, uppgifter som du har fått dig pålagt och som du inte maktar. Eller det kan rätt och slett vara att livet är blivit för tufft, för slitsamt. Du har lust att ge upp. I himlen så ska alla de sakerna som gör livet slitsamt, det ska vara borta. Allt det vonda ska vara borta. Så kan det vara tråkigt när vi inte längre ska drabbas av något vondt. Det kan inte vara tråkigt. Tvärtom. Jesus sa, dere skall gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Dere skall sörja, men sorgen ska bli förvandlad till glädje. Och så dere är ängsliga nu, men jag ska se dere igen, och hjärtat dere ska glädja sig, och ingen ska ta glädjen från dere. Sa Jesus, Johannes 16. För det som en gång var, är borta. Allt som en gång var, det vill säga allt det som kom som en konsekvens av synden, det är borta. Allt. Eftersom det inte är någon synd i himlen, så ska allt det vonda som synden förorsakar, det ska vara borta. Det är alltså tal om en totalt ny tillstånd, en totalt ny värld. Så i vers 5. Han som sitter på tronen sa, se, jag gör alla ting nya. Alla ting ska Gud göra nytt. Det finns ingenting av det gamla tillbaka. Allt det vi ska få uppleva i himlen, det är totalt nytt. Här påminner Gud Johannes om att besegringen av döden, smärtorna och sorgen är hans verk. Guds verk. När moderna vetenskapsmän och teologer talar om att förnyelsen av samhälle och uppbyggningen av en fullkomlig världsorden, det är en uppgift som vetenskapen och världens regeringar och kyrkor måste sätta igång, så glömmer de att en sådan fullkomlig värld, det fullkomliga paradis, kan bara uppstå när det som nu är borta. Och Gud har skapat en ny himmel och en ny jord. Den nuvarande världen lider under syndens förbannelse och måste först förgå för det nya kan inträ. Och det här kan inte ske vid hjälp av mänskliga ansträngningar. Det kan inte ske vid hjälp av beslut som är gjort av världsledarna. FN kan inte besluta om det här. EU kan det heller inte. Bara vid Guds allmäktiga kraft kan det ske. Så kyrkans uppgift är därför inte först och främst att arbeta för en fullkomlig världsorden här på jorden. Själv om vi kristna också ska vara med och skapa rättfärdighet för människor som lider nöd. Det är inte fel. Men kyrkans främsta uppgift är alltid att predika evangeliet. För det är genom evangeliet och bara genom evangeliet att människor vill få del i det nya som Gud ska skapa. Ja, kyrkan borde använda all sin tid och alla sina krafter och medel på att nå ut med evangeliet, så att människor kan komma till tro på Jesus och få del i den eviga härligheten i himlen. Och han lade till, läser vi vidare, skriv det ned, för detta är trovärdiga och sanna ord. Ett av de första orden som Johannes hörde då hans framtidsuppenbarelser tog till i inledningen var befallningen om att skriva ner det han såg. Och denna befallning, den upprepas många gånger i uppenbarelseboken. Skriv ner. I alla de andra tillfällen blev Johannes förtalt vad han skulle skriva. Här blir han emellertid förtalt varför han skulle skriva. Nämligen därför att orden var så trovärdiga och sanna. Det Johannes hade sett och hört, det skulle han inte bara hålla för sig själva. Han skulle dela det med andra. Framför allt så skulle han dela det med alla de troende som led nöd och var i stora trängslar. Det han hade skrivit i denna boken var har blivit nedskrivet med Guds inspiration. Det skulle bli en del av de heliga skrifterna, de som är skrivna för att vi ska lära av det, för att vi ska ha hopp genom den tålmodighet och tröst som skriften ger, som Paulus säger i Romarbrevet 15. Och så uppenbarelseboken en del av de heliga skrifterna som ska ge oss hopp, tålamod och tröst. Johannes blir försäkrad om att orden han skriver är trovärdiga och sanna. De var inte gissningar eller svaga förhoppningar, men fullt och helt pålitliga och sanna. Tillförlitliga och sanna. Och därför att de är fullkomligt trovärdiga, så kan de troende lita fullt och fast på dem. De behöver inte tveka ett sekund på de orden. Och de kan finna tröst och hopp i alla trängselstider. Gud ska törka bort varje tåre från deras ögon. Döden ska omintetgöras. Han ska göra alla ting nya. Det är sant och visst. Och så i vers 6. Gud talar till Johannes för tredje gång och han säger: det är skedd. Det har hänt, jag vet inte hur det står i folkbibeln. Hur står det där, Stefan?
Det har skett.
Det har skett, ja. Samma. Det har skett. Här står det en bemärkelsesvärdig tredje person flertalsform av verbet som bör översättas. Det, alltså flertal, de har skett, det är, har skett. Det enda möjliga subjektet för verbet det, flertal, är dessa ord i den föregående satsen. Och meningen måste vara att det ting som dessa orden har förutsagt har skett, har gått i uppfyllelse. Allt det Gud har lovat är något som gått som uppfylld. För Gud, han som är den evige, han som varken har fortid eller nutid eller framtid, alla hans ord och löfter är uppfylld. Det har skett. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Ja, om Johannes någon gång skulle ha varit i tvivl om vem det är som talar med honom här nu, som ger honom befallning om att skriva ner de här fantastiska synen, så gör Gud det helt klart för honom här. Fullständigt klart. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Alfa och omega, den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Alfa, omega. De är bildliga synonymer för begynnelsen och änden. Gud är begynnelsen och han är änden. För jord och himmel blev skapt så var Gud. Och när den nuvarande jord och himmel har försvunnit så är fortsatt Gud. Han är, han existerar. Han är den som uppenbarade sig för Mose och sa till honom: jag är den jag är. Jag är den jag är. Den som existerar alltid. Vi förändrar oss hela tiden. Världen förändrar sig hela tiden. Ingenting är bestående här i denna världen. Men Gud förändrar sig aldrig. Han är alltid den samma. Han är alltid den samma trovärdige Gud. Och för det han inte förändrar sig, så är alla hans löfter trovärdiga. Han förändrar sig alltid. Och därför kan vi alltid lita på hans löfter. Det som gör att våra löfter inte alltid är att stola på och lita på, det är ju att vi så snart förändrar oss. Vi skiftar mening, vi glömmer vad vi har lovat. Så är inte Gud. Han är alltid densamma. Igår och idag, ja, densamma ja till evig tid. Därför kan vi fullt ut lita på hans löfter. Syns du någon gång att det är svårt att lita på Guds löfter om den eviga härligheten? Tycker du det någon gång är svårt att tro att Gud vill ge dig en ny himmel och en ny jord? Tänk då att Gud som har givit dig de här löftena i sitt ord, han förändrar sig aldrig. Det han har lovat, det vill han göra. Och därefter följer kanske ett av de största och härligaste av alla Bibelens löfter. Gud säger: jag vill ge den törste och dricka av kilden med livets vann för intet. I vår nya norska översättning från 2011 så står det livets vann som en gave. Står det. De har översatt det grekiska ordet dorean som en gave. Det kanske som en gåva alltså. Det kanske inte är fel, men för intet. Jag vill ge den törste och dricka av kilden med livets vann för intet. Bibeln talar ofta om frälsningen som Gud ger oss i Kristus som vatten, eller som livets vatten. Redan i det gamla testamentet talade profeten Jesaja om det här. Han säger i det 55 kapitlet: kom alla törste, kom till vannet. Dere utan pengar, kom och köp korn och spis. Kom, köp korn utan pengar, vin och mjölk utan betalning. Igen en sån märklig paradox i Jesaja. Köp utan pengar. Hur kan vi köpa utan pengar? Men det ska vi få. Och vi har alla hört berättningen om den samaritanska kvinnan med Jakobs brunn som fick höra av Jesus: den som dricker av det vann jag vill ge ska aldrig mer törsta, sa Jesus till denna kvinnan, Johannes 4. Och vid en annan anledning ropte Jesus ut till folket på tempelplatsen: den som törstar ska komma till mig och dricka, Johannes 7:37. Ja, för människorna i Palestina så var ju vattnet livsviktigt, mycket viktigt, av livsviktig betydelse. Det var ofta stor brist på vatten, och alla visste att om de inte fick nog vatten så ville både de själv och budskapen deras dö. Alla djur som de hade ville dö, fick de inte vatten. Så är det också med vår andliga törst. Vi behöver livets vatten för att leva. Utan livets vatten så dör vi, andligen talat. Att låta de som törstar få dricka av livets vatten, det är därför ett billigt uttryck för att predika evangeliet för alla som hungrar och törstar efter frälsning och rättfärdighet. Och Jesus lovar att vi ska få dricka livets vatten för intet. Vi behöver inte betala för det. Vi behöver inte göra något för att förtjäna det. Det är av nåd. I vers 17 i det nästa kapitlet i Uppenbarelseboken, alltså kapitel 22, så säger Jesus: den som törstar ska komma, och den som vill ska få livets vann för intet. Så vi ser alltså hur livets vatten ska ges oss i fullt mått, också i den nya himmel och den nya jord. Ja, för redan här på jorden så får vi dricka av livets vatten. Redan här får vi dricka av detta. Och det är värt att märka sig att när Jesus säger här i kapitel 21, vers 6: jag vill ge den törste och dricka av kilden med livets vann för intet, så står det på grekiska durativ futurum, som det heter på fint. Alltså en vedvarande handling. Vill la dricka, alltså en handling i nutid, här och nu, som ska vara bara hela tiden in i framtiden. Redan här och nu får vi dricka av livets vatten genom Guds ord och sakramenten, men denna handling ska sträcka sig och vara lika in i himmelen. Och i vers 7: den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det läser vi till slut. Den som segrar. I kapitel 12 blir Guds folk beskrivet som de som har segrat över djävulen ved lammets blod och ved det ordet de vittnet. Och i kapitel 15 har de segrat över djuret och hans bilde. Den som har segrat är alltså alla kristna som har stått emot djävulens och den antikristna världens många försök på att ta ifrån dem tron. De har segrat, inte i egen kraft, men i kraft av lammets blod och Guds ord. Det är ordet de vittnet. Evangeliet om Kristi ställföreträdande frälsningsverk, lammets blod som rann på Golgata, det har varit deras kraftkälla. Det har givit dem kraft att hålla ut i striden. Och nu står de i himlen framför tronen med segerskransen på huvudet. De har stridit den gode strid, fullfört löpet och bevarat tron, som Paulus skriver i 2 Timoteus kapitel 4. Striden är till ända. Segern är klar. De tillhör inte längre den stridande kyrkan på jorden, men den segrande kyrkan i himlen. Den som segrar ska få detta i arv, läser vi. Ska få det i arv. Detta pekar tillbaka på alla de välsignelser som är uppräknade i de föregående versen här i kapitel 21. Inkluderat det himmelska Jerusalem, friheten från död, smärta, tårar och sorg ska vi få i arv. Men två välsignelser som är nämnt tidigare nämns här på ny, som för att understryka att de är de största av alla välsignelser, nämligen: jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Förlossningen från sorg och smärta, ja, det lovas också människorna i hinduismen. I det hinduistiska nirvana så lovas det också förlossning från sorg och smärta totalt, som ni kanske vet. Hinduismen lovar också det. En himmel fylld av bara materiella välsignelser och skatter, var det bara fanns frihet från fysiska och kroppsliga smärtor och plagor, kunde inte bringa oss verkligen lycka däremot. Bara vissheten om att Gud är vår far och vi hans kära barn ger oss varig och evig lycka. Jag ska vara hans Gud. Han ska vara min son. Den nya himmel och den nya jord är inte bara ett sted där vi ska få vara fri för allt ont för all evighet. Det ska också vara ett ställe där vi vill få i arv skatter och glädjer som vi aldrig har känt till här på jorden. Här på jorden så har vi en mycket svag anelse om hur det ska bli i himmelen. Mycket svagt. Det är svårt för oss att tänka oss. Det vi ska få, det övergår totalt vår fatteförmåga och förmåga att begripa. Vi gläder oss redan här och nu över frälsningen som vi äger i Kristus. Som vi äger, den har vi. Vi är Guds barn. Vi fröjder oss i vårt hjärta när vi tänker på Guds stora kärlek som han har visat oss i sin son. Men i himlen så ska denna glädjen övergå allt det vi någon gång har erfarit här på jorden. Ja, detta är den härliga slutet på vår livsväg. Den smala medelvägen. Ska vi nå fram dit? Ja, det ska vi. Det ska vi. Hur kan jag veta det? Därför att Gud har lovat det i sitt ord. Och hans löften kan inte svikta. Jesus Kristus, vår frälsare, han har gått för att göra i stand ett sted för oss i himlen. Bereda en plats för oss i himlen. Och han väntar på oss. Och samtidigt så går han med oss på vägen. Och han leder oss tryggt fram till målet. Amen.